Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ciao e benvenuto till Scola de Vino. Din alldeles egna charmiga italienare i örat som berättar för dig hur riktigt vin smakar egentligen och varför just hans hemtrakter gör det absolut bästa vinet. Och vi som viskar de här sanningarna för dig idag är i vanlig ordning jag, Carlo Giovanni, och du, Michele.
Michele?
Michele, är det så man säger?
Ja, jo, naturligtvis.
Okej, Michele. Men nu ska vi inte generalisera hela Italien här, inte som jag har gjort nu riktigt i början, utan vi ska hålla oss till en lite mer nordlig del, nämligen Piemonte, platsen där halva Systembolagets hylla kommer ifrån. Piemonte, vi hade ju en omröstning i våran grupp som vi nämner ibland, där blev den röstad till den mest populära vinregionen man vill höra om. Så innan vi går in lite mer på det här, dricker du något Piemontevin till vardags, pappa?
Nej, sällan.
Sällan?
Ja, nej, det är inte så att jag dricker så mycket rött vin i veckan. Jag jobbar alldeles för mycket. Sen är det ju så med Piemonteviner att de passar till en viss typ av mat, kan jag tycka. Mm. Lite kraftigare mat. Och det är mera nu på hösten och vintern som man äter sån mat. Mm.
Ja, just det.
Men du kan lita på att jag har en del i källaren.
Du har det. Du sparar dem till bättre dagar.
Ja, men ja. De tål att sparas, så ja. Det är bara bra.
Okej. Ja, det ska bli spännande det här. Vi har ju rabblat oss igenom 23 stycken olika vinländer. Och om man vill liksom ha lite mer bakgrund av Italien så har vi ett avsnitt om just Italien. Och det kan man lyssna på. Men nu är vi ju i Piemonte. En populär vinregion, särskilt i Sverige. Men om vi ställer en
jag lite... tror över hela världen faktiskt.
Över hela världen, det kanske är. Det kanske vi kommer till. Ja. Men om vi börjar lite mer generellt då. Vad är det som gör Piemonte som vinregion speciellt?
Piemonte?
Ja.
Vad betyder det?
Vet ej.
Jo.
Varför ska jag veta det?
Piemonte, berg och fot.
Jaha, okej.
Okay. Alltså landet, som... alltså bergets fot.
Mm.
Foten av berget, säger man då, svenska. Och där har du en del av förklaringen vad det är som gör Piemonte så speciellt. Nämligen att det ligger vid foten av berget, och berget är då... Alperna heter det.
Berget Alperna heter det inte.
Okej.
Okay. Ja.
Bergsmassivet då?
Ja, bergskedjan Alperna.
Bergskedjan Alperna, ja. Så att det påverkar ju väldigt mycket utav området, klimatmässigt allting.
Ja.
Och faktum är att halva Piemonte är väl stort ungefär som Småland.
Ja.
Endast Sicilien är större i Italien, tror jag, okay. Om vi pratar om vinregion. Mm. Sverige då, Småland. Men halva delen, halva området är faktiskt bergsområden.
Ja, man är inte liksom fullt så mycket druvor. Berg, ja, liksom. Ja,
berg, berg, berg.
Ja, skidoper kanske.
Det kan man tänka.
Ja.
Och sen är det väldigt mycket slättland.
Okej. Okay.
Och det är lite floder och sånt där. Mm. Och, så det är inte så mycket av det. Man tror att ungefär 20-30% kan man odla druvor på. Och det är väldigt kulligt och bergigt. Det är ju väldigt speciellt.
Ja.
Och sen, ja, alltså generellt sett får man ju säga att Piemonte har blivit populärt därför att det har varit ganska gammaldags.
Det gillar folk.
Ja, väldigt gammaldags och traditionellt. Och nu har det blivit lite modernare om man marknadsförs. Men det är fortfarande, känns lite gammaldags, rustikt och sådär.
Mm.
Charmigt kan man väl säga.
Ja. Tryggt.
Vad står det?
Tryggt kanske.
Tryggt, ja. Ja, jo, man vet vad man får ungefär. Ja. Och så finns det då massor av små producenter där.
Det är gulligt.
Det är gulligt, ja. Och massor av små byar.
Mm.
50 000 producenter tror jag det finns i hela. Det är ganska stort.
Det är ju väldigt många.
Men nej, men som du säger, det är tryggt. Det är ganska begripligt, trots att det är stort. Men börjar man forska i det så blir det ganska svårt.
Ah.
För det är mycket att hålla reda på djupet.
Okej. Okay. Så många små byar och små vinproducenter som gör olika saker.
Ja, som är ganska traditionella, gammaldags, men som har spottat upp sig och börjat göra lite tuffa, läckra Barolo och Nebbiolo-viner. Och där är ju en annan förklaring också till populariteten, att Barolo, vad säger Barolo dig?
Det är ett vin.
En vinstil, ja.
Ja, är det en
stil? Det är också en by.
Ja, det är väl det där. Det är väl en plats.
Men det är liksom, det är som ett varumärke, du som har jobbat med sånt. De har liksom brandat Barolo och Piemonte.
Ja, det känns väl, men man får en väldigt tydlig bild framför sig. Vad det smakar och vad det
är. Ja, just det. Men ska vi prata lite Barolo? Har du Barolo? Så här.
Ja.
Barbaresco får hänga på där.
De får hänga på.
Nebbiolo, som är druvan då, som ger Barbaresco och då Barolo-vinerna.
Ja.
Har också blivit en hjälte på vinkartan.
Mm.
Man snackar Nebbiolo-viner. Det som alla vill ha liksom tuffa Barolos kan lika gärna heta Lange Nebbiolo eller någonting idag.
Ja.
Och det är bra att jobba tycker jag.
Ja, men det är väl en sån klassisk, alltså det är lätt, folk gillar att hålla reda, inklusive en själv. Där ser jag inte som någon sån kasta sten på någon, utan det är ju lättare att hålla koll bara på en druva än att det är någon sån mörk hemlighet som det är i delar av Frankrike. Man har ingen aning vad det är.
Ja, men så är det ju.
Ja.
Och där kan man ju grunda det hela i att det var ganska stort franskt inflytande. De gränsar ju till Frankrike också.
Ja.
Så att, och där gillar de ju endruvsviner i alla fall i Bourgogne och sånt som de har haft stor kontakt med och har haft visst inflytande över det vinmakning också.
Ja.
Sen är det en annan grej som gör det ganska speciellt faktiskt. Mm. Och att det finns bara DOC, vilket är den näst högsta klassificeringen.
Mm.
Som kom ganska sent i Italien på 60-talet.
Aha.
Den högsta heter DOCG, där G står för Garantita. Och det jobbar de mycket med. Och i Piemonte har de inget annat än DOC och DOCG-viner. Så de har lyckats förhandla sig till den bästa positionen i Italien kan man säga, när det gäller klassificering.
Ja,
bra jobbat.
För jag vet att du har berättat i tidigare avsnitt att det är ett virvar med klassificeringar i Italien.
Ja, olika.
Det är omöjligt att hålla koll på. Alla har sin egen idé och ranking.
Ja, men ibland står det inte heller på etiketterna, utan ibland står det bara någon by. Ja. Inte ens i vilken region vinet kommer ifrån.
Nej.
Så att det kan vara väldigt knepigt.
Ja. Nej, men jag tänkte med själva klassificeringen.
Ja, det är också jag. Alltså DOC finns det ju många som är flera hundra.
Ja, alltså det är olika vad de betyder och sådär.
Ja.
I alla fall, ska vi, du, vi vill ju gärna i den här podden börja lite från början. Ska vi prata lite om historien?
Om romarna?
Ja, du får börja vad du vill, men bara vi kommer fram till själva vinet.
Nej. Nu jag vet var jag ska börja.
Ja, okej.
Okay. Med turiner och ligurier.
Ja, det är inte två stycken ödlesorter, utan det är personer.
Ja. Ja, turiner har man ju. Turiner, de kommer från Turin i huvudstaden i Piemonte.
Ja, ja.
Och ligurer, det låter ju som Ligurien.
Aj.
Och där har du två olika folkslag som fanns där på varsin sida om påfloden.
Ja.
Ja. Och sen var det ju romarna och sånt där. De var ofta där uppe, för de var ju tvungna att ta sig norröver.
Mm.
Inte minst genom Sankt Bernhardspasset, känd för sin hund.
Aha, just det.
Sankt Bernhardshunden. Mm. Mot Schweiz och vidare norröver i Europa.
Ja.
Men, nu kommer något roligt.
Det som händer efter Romarriket är alltid samma sak.
Ja, just det.
Vad händer
massa
då?
Massa vandaler och annat som kommer in. Nej, då kommer långskäggen ifrån Skandinavien.
Okej. Okay.
Ja. Du är själv kanske ett långskägg.
Det är I wish, men det kommer inte bli något med det.
De kom troligen från Skandinavien, norra Tyskland. Ja. De heter alltså på italienska Langobarder.
Langobarder.
Det har du Bard, Lango och
sådär. Ja,
och de hade makten där faktiskt flera hundra år.
Langobarderna.
Langobarderna. Och du känner igen det kanske från en region i norra Italien.
Lange?
Ja, det, Lange heter ju faktiskt en region där, ja.
Ja.
Med Lombardiet. Så det var där de höll hemma mest, Langobarderna och precis Lombardiet.
Ja, okej. Okay. Så då kom
det är lite kul.
Tyska vikingar dit som helt plötsligt blev italienare.
Ja, jättebra.
Ja.
Ja, och vem kom sen då? Ja, men det 700-talet?
Det var det här jag trodde du skulle komma till. För oftast när vi pratar om det här så är det någonting i Romarriket. Och sen så skiter sig Romarriket och sen är det lite stökigt. Och sen kommer Karl den Store. Eller hur?
Yes!
Ja, han är med. Han kommer igen.
Ja, men nu kommer han och tar över.
Ja.
Och då blev det ju en del av hans fantastiska frankiska riket.
Ja. Ja.
Ja. Men det var mycket med honom där också.
Ja.
Så han styrde upp det hela lite grann, kan man säga.
Det. Ja.
Som vanligt. Men ja, sen rörde det väl till sig lite grann. Men efter det så blev det här faktiskt en del av detta gigantiska, spännande tysk-romerska rike. Som varade nästan in på 1800-talet.
Mm.
Ja, massa småriken som höll ihop, liksom som ett EU. De käbblade med varandra, men de höll ihop bra ändå.
Ja. Tysk-romerska riket, det är det man kallar Holy Roman Empire på engelska.
Ja.
Ja. Det är väldigt underlig grej som man inte fattar vad det är.
Men det var också en del av kungariket Sardinien eller Piemonte Sardinien, och det är lite kul.
Jaha.
Med delvis Turin som huvudstad. Turin, fantastisk stad. Mm. Mycket barock och sånt där. Väl värd att besöka.
Ja.
Och det var nästan under hela renässansen. Var det en del av det här kungariket och hade stort inflytande.
Mm.
Sen kom då det som är intressant i den där delen av världen. Hur kom Savoyen in?
Undrar man, tror du att folk sitter hemma här och undrar hur kom Savoyen in?
Ja, men alla vet väl vad Savoyen är. Man åker med skidor.
Nej, det tror jag inte.
Men... i franska Alperna.
Hur kom de in, pappa?
Ja, de var ganska starka ekonomiskt sett. Huset Savoyen och kungariket.
Ja.
Så att de dominerade det där. Och huvudstaden var i alla fall Turin.
Mm.
Då, mångt och mycket. Men det, vi tar det här lite kort nu.
Gör vi det?
Det var så här att här grundades faktiskt staten Italien.
Just det
som blev ett kungarike. Med bland annat då Garibaldi.
Ja, just det. Han känner man till.
Han var ifrån Piemonte.
Ja.
Och han var ju allt möjligt. Militär och revolutionär och republikan och allt möjligt.
Mm.
Men också vinmakare som sagt.
Enare av Italien.
Ja, och han med några andra då. Så att det var härifrån det grundades egentligen, därför att de stod upp för nationalism och att vara monarkist och alltihopa sånt där.
Mm.
Så han lyckades få ihop hela Italien till en stat då på, när var det? 1861 var det?
Ja. Man var både republikan och monarkist.
Det är intressant.
Mm. Kan man får vara flexibel om man ska ena 14 olika regioner i Italien.
Ja. Ja, men jag får nog ta tillbaka det där.
Ja.
Men så var det i alla fall med Garibaldi.
Ja.
Och alltså idag, om du frågar mig om det här lever kvar.
Ja.
Ja.
Italien menar du?
Och det kungliga och också medeltida slott och allt.
Ja, just det. Det finns kvar i Piemonte.
Ja,
ja.
Och de är väldigt stolta över sin historia också. Mm. Även om det har varit fattigt under många perioder.
Men norra Italien blev ju lite rikare senare.
Ja.
Ja.
Nu var väl kanske inte Bergstrakten, Piemonte det som var rikt, men Turin var det.
Mm.
Det var, annars var ju synnerhet Lombardiet, alltså Milano och alltihopa.
Det. Mm. Bra! Ska vi ta oss till den lite mer vinrelaterade delen av historien?
Du vill höra det också?
Ja, jag tänker att den här podden heter det.
att den vinhistoria heter podden?
Nej, det gör den inte. Men den börjar med vin i alla fall och sen skola. Ja. Förutom Garibaldi då, som tydligen också var vinmakare. Vad har vi på vinmakningshistorien? Vad har hänt här?
Alltså, man kan väl hoppa över grekerna och romarna här utan säga så här att Piemonte är i princip en ganska ung vinodlingsregion.
Okay.
Det var ju först på 1800-talet som det formerades vinerna som vi känner dem idag.
Mm. Okay.
Barolo, Torra Barolo, Barbaresco och så vidare. Förr, innan dess, så gjorde de, som många andra regioner, söta viner.
Mm, okej, okay, just det.
Och det finns faktiskt att köpa idag, väldigt gott.
Söta...
Bracket, ja just det.
Från
söta röda viner från Piemonte. Kul grejer, det kan man prova. Det första i alla fall gjordes av Marchese di Barolo någon gång i början på 1800-talet.
Ja.
Och sen kom det slag i slag. En av de stora då är ju den som förmodligen alla känner till som heter Fontana Fredda.
Jag gör ju det, men framförallt för att jag är tvungen att läsa den där etiketten som har gånger och säga vad är det står. Fontana Fredda är sånt långt underligt namn, tycker jag.
Men du är läskunnig.
Det är jag, absolut.
Ja.
Men minneskunnig är inte alltid. Det är det som är problemet.
Nej, men det är lite roligt. Får jag berätta lite kort om Fontana Fredda?
Absolut. Det är ett vinmakare eller en vin... Vad
nej, är det? Det är namn efter ett område.
Okej. Okay.
Grevskap,
tror jag.
Men i alla fall, det var ett litet fritidsslott som kungen då, Garibaldi, som blev sen kung, Victor Emanuel, gav till sin kära hustru, La Bella Rosina, strax före enandet där. Och där fanns en del vingårdar, och de byggde upp ett vinhus redan då med 300 hektar. Det var ganska mycket.
Det är rätt mycket.
Som sönerna sen började utveckla.
Aha.
Och de blev väldigt framstående faktiskt.
Mm-hmm.
När det gäller att producera Barolo-viner redan på 1800-talet. I den stilen som vi känner, den här lite gammaldags men klassiska stilen av Barolo.
Mm, var det gammaldags redan då? Eller var det extremt det, modernt?
Då
var det modernt och nytt kanske. Aha.
Allting är relativt.
Ja.
Nu är det privatägt.
Ja.
Hela Fontana Fredda. Väldigt stort. Efter filoxeran och depressionen och sådär så, fick de sälja det faktiskt till en bank och sen blev det privat.
Då blev det, jag förstår, det har varit någon form av...
Jo, men det kan vara lite kul att berätta det där för att de profiterar lite grann på sin kungliga historia från Fontana Fredda.
Alltså jag känner ju mest till dem för att de har de här lite randiga flaskorna. Mm. Alltså jag vet att de har andra sådana som inte ser ut också. Men de sticker ut bara designmässigt för att de är liksom lite där brun och beige randiga.
Det tycker väl du är bra?
Ja, det tycker jag är smart framförallt.
Mm.
Så är det.
Men där har du lite grann av bakgrunden i alla fall.
Mm.
Men det var ju egentligen först efter andra världskriget som det började hända någonting.
Mm. Då blev det fart på vinproduktionen.
Som i de flesta andra länder.
Så de har liksom när det alltid står från här vinhusen 1838 eller någonting, så är det alltid att de har hållit på lite grann, och sen efter andra världskriget, det var då de egentligen började ordentligt.
Ja. Några kunde väl vara stora innan Fontana Fredda var ju stora, men de drabbades ju utav alla motgångar man kunde drabbas av på den tiden.
Två världskrig och en
depression och en fyloxera.
Mm.
Har du något annat som kan drabba oss? Nej, inte vad vi kommer på nu.
Nej, det kommer säkert någon sån... Kom med EU tyckte de säkert var en sån kris.
Ja.
Mm. Ja, men spännande. Har du några egen relation till Piemonte?
Bra fråga. Ja, det har jag faktiskt.
Har du varit där?
Oh ja. Ett antal gånger.
Mm.
Inte lika ofta som Alsace och Bourgogne och sånt där, men nej, jag tycker jag är rätt bra koll.
Ja.
Men jag kommer ihåg så väl när jag provade ett Barolo-vin första gången, vilket är väldigt länge sedan, hur stark den upplevelsen var av detta var ganska speciella vin.
När var det här? Hur länge sedan var det här?
Det är ju 30-40 år sedan.
Ja, så är vi på liksom 90-tal ja. Eller 80-tal ja. Här.
Någon sånt.
Någon gränsen där.
Någonstans.
Ja.
Och det var ju rustikt och karaktärsfullt. Och det var väldigt mycket skog och svamp och mylla och sånt där som passar ju bra. Som vi pratar om till lite köttiga rätter och feta rätter och sånt där. Det, rustikt, trevligt, väldigt igenkänningsbart, ska jag säga. Så att,
tydlig identitet på något sätt.
Ja, så jag gillade det mycket. Sen tyckte jag väl också att de kanske inte höll så bra. I längden i alla fall inte då.
Vad du menar som i att det var inte så gott att spara?
Ja.
Alltså, eller lagra?
Ja, de mognade, övermognade ganska snabbt.
Okay. Som
det har väl blivit, allting har ju blivit bättre idag.
Ja, såklart. Ja. Men då upplevde du att så här, det här får man dricka upp de närmaste året.
Ja.
Annars så blir det tråkigt.
Men framförallt så var det ju maten man upptäckte till det här också. Mm.
Ja, men det finns som att man får ett väldigt tydligt paket med Piemonte. Någon sån norditaliensk mat med rejält och sen en pava vin på bordet.
Ja.
Liksom. Det känns härligt.
Ja.
Ja.
Jag skulle väl kunna påstå att italiensk mat kan ju de flesta. Vad det är för någonting. Vad tänker man på? Pasta.
Mm. Jag tror om du frågar någon sån.
Och pizza.
Ja, exakt.
Men det har de inte här.
Nej.
Utan här är en helt annan...
Grytor och sånt.
Ja, helt annan gammaldags mat. Och det tycker jag man ska prata jättemycket om.
Det ska man prata jättemycket om, ja.
Och vad tänker du på då?
Nej, men jag, alltså, om du säger annorlunda, då tänker jag mer sådana raguer och sådana där saker. Ja.
Alltså kanske... riktiga, inte bolognese som ragu, utan riktiga köttgrytor.
Exakt.
Ja.
Och kanske risotto.
Ja, absolut. Ja. Ris.
Mm.
Risotto med Barolo-vin.
Ja, det är gott.
Jättegott.
Absolut gjort.
Och vad jag minns är ju alltså grytor med kokt kött.
Ja.
Som är ju väldigt gammaldags. Man tar olika köttdetaljer, använder liksom hela djuret.
Mm.
Och bitar och delar och hugger ner och så kokar du det i 36 timmar.
Och sen så blir det någonting där.
Och häller i massa Barolo-vin i det där.
Ja, gott.
Eller, som jag minns också är besökt, det är ju inte var vecka man äter kaningryta och sånt.
Nej, det om man inte är vän med så här jägare, då kan man ha sånt. Eller hare är det oftast.
Ja. Så att mycket bolito misto, bokkött.
Det är det heter, ja.
Brassato, alltså grytor och sånt där. Vitello tonato är faktiskt uppfunnet där.
Okej, ja. Det är en väldigt
Det har jag fått reda på långt senare.
Ja.
Och risotto nämnde du.
Ja.
Ravioli. Det är ju en variant på pasta. Men också gnocchi. Både gjort på deg och på potatis.
Mm.
Det är en typisk sån här alprätt gnocchi. Ja. Det har du ätit i Schweiz.
Ja, men jag har ätit det många gånger.
Ja, på men, potatis då förmodligen.
Det är väl oftast potatis.
Ja, jag tycker det ska vara det.
Ja, just det.
Men där har du mycket av det här.
Mm.
Och sen har vi då kronan på verket.
Vad är det?
Tryffel.
Tryffel?
Vit albatryffel som är något av det mest fantastiska som finns i doftväg.
Det låter jättedyrt det här.
Det är jättedyrt. Det kostar tiotusentals kronor kilot.
Då köper jag inte kilo.
Och jag gillar ju den här vita tryffeln. Svarta tryffeln, nja.
Nej.
Jag tycker den doftar för lite och blir så lite träig. Alltså, men, vit tryffel hyvlad över en pasta eller en vad som helst egentligen.
Mm.
En ostgryt eller ost. Ragu.
Ja, alltså jag aldrig vet, jag visst, alltså, vanlig sån svart tryffel, jag säger att den är vanlig nu, jag vet inte någonting om det här. Den känns som att den skulle kunna veta hur jag får tag på i Stockholm. Eller någonstans, även inte i Stockholm. Vit tryffel, ingen aning. Jag måste liksom förmodligen sälja min njure på T-centralen för att få tag i vit tryffel. Jag vet inte ens var man börjar.
Nej.
Jag får beställa. Eller jag vet inte.
Vi hade ett kontor en gång som du kommer ihåg på Sveavägen. Och där var det en gourmet, kan man säga. Gourmet-gourmand. Han älskade vit tryffel. Så det låg alltid en vit tryffel i kylen. Med följd att allting luktade tryffel. Mjölken, osten, smöret. Allt den trängde igenom. Plast och papp och allting.
Ja, men, och den var inte liksom, man kunde inte vakuumförpacka den där.
Ja, han var inplastad så mycket det gick.
Ja, men han ville ha lite på sin lunch, så då var det kört. Ja, Ja, men okej, nu glider vi lite från vinämnet här. Nu börjar vi prata om mat istället.
Ja, men det är väl bra.
Men det är väl en del av det man gillar med Piemonte. Är det något mer du vill säga om vindelen här?
Nej, men alltså, vi är fortfarande på vinhistoria, va?
Ja, det, jag tror det.
Nej, men du ska säga vad jag kommer ihåg. Och det var mitt första möte med en man som heter Angelo Gaia.
Angelo Gaia.
Ja, och jag vill påstå att det var han som förändrade hela attityden till Barolo Barbaresco viner.
Okej.
Genom att på 80-90-talet förbättra, förändra och höja kvaliteten och statusen. Han gjorde ju några Barbaresco viner som då inte var populära överhuvudtaget, det är också Nebbiolo.
Mm.
Och tog jättemycket betalt för dem.
Mm.
Och plötsligt var han hjälte där. Därför då kunde de andra också höja priserna.
Ja, just det. Nu kan man ju alla. Det är inflation här ibland.
Ja, även om han var en väldigt stöddig typ, tycker jag.
Ja, han störig, men han lyckades.
Stöddig och välklädd, men lite arrogant.
För Barbaresco är väl liksom en liten by bara, eller någonting?
Ja, både Barolo och Barbaresco är byar som inte är så stora, som ligger på ett berg.
Och då, helt plötsligt är det liksom en hel genre av, av det. Ja, kul, coolt att man kan göra det. Jättepoppis, så det har liksom tagit över från, inte vet jag, du har sagt Amarone var poppis.
Ja, men det känns lite grann så, även om man skulle jämna Barolo och Amarone då, så de som drack alltid Amarone och så här, var villiga plötsligt att betala 200-300 spänn för en flaska vin bara för att det tog Amarone på den.
Mm.
Det var ju väldigt ovanligt eftersom då kostade de flesta viner under 100 kronor som vanligt folk tog. Och nu betalar man gärna 250-300 spänn bara så Barolo på flaskan. Så det kan man jämföra där.
Ja, coolt. Vi rör oss vidare.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ja, ska vi prata lite den här, alltså lite, vi har ju pratat om geografi och klimat innan, men kanske lite geografi, klimat, och sen tar jag över det till druvor på något sätt. men berätta, vad har vi här i klimatdelen?
Ja, men det är ett kulligt landskap, så har vi sagt, där man odlar druvor.
Mm.
Med Apenninerna då i öster, blir det väl?
Mm.
Och Alperna i norr.
Ja, berget Alperna.
Berget Alperna, tack för det. Och där odlas alltså druvorna på de här sluttningarna. Och det blir speciellt mikroklimat, eller många olika mikroklimat.
Mm.
Man pratar om dimman som kommer in på månaderna. Och det har ju blivit ett begrepp där.
Mm.
Dimma på italienska, som alla vet, heter ju nebbia.
Ja, nu ser jag vad du vill komma med det här.
Yes.
Ha?
Druvan heter då?
Nebbiolo.
Just det.
Ja, det är ju spännande. Det betyder någon form av dimma då. Alltså.
Ja, dimdruvan.
Ja, dimdruvan. Ja.
Mm. Så att det skapar ju bra förutsättningar, nämligen att det hålls lite svalare och fuktigare på morgnarna.
Ja.
utan att man får den där riktiga hettan som präglar då mera Toskana.
Mm. Jag är med. Så bra, inte riktigt lika hett. Det är ju en fördel, har vi lärt oss i princip alla vinregioner. Man vill ha lite sånt
lite varierat
berg eller vatten. Som
kan det får gärna vara varmt på dagen, men kallt på natten. Lite svalare vårar och så lite varmare på hösten.
Om vi har det här klimatet då, vad gör man för druvor här då? Vi kan gissa oss till vad det är, för vi har tagit upp lite av det här under tiden. Mm. Men jag ställer frågan som om jag inte visste någonting. Vad håller man på med här, pappa?
Vad gör man för druvor?
Vad gör man för druvor?
Man odlar dem.
Ja, vilka är det man stoppar i marken?
Ja, det här är ju gamla druvor, då Nebbiolo.
Mm.
Den är ju liksom synonym med Piemonte, får man ju säga. Men det finns liksom i hela Italien.
Ja.
Det är väldigt mycket gamla druvor. Men det mest odlade är det Barbera.
Barbera.
Och det har ju varit liksom en andra klassens druva lite grann, men som också idag i skuggan av Nebbiolo, Barolo, Barbaresco och så vidare, framgångar, så hänger ju den på där också.
Den
så nu säljer de Barbera-viner som bara den.
Ja.
Bara för att det heter Barbera och kommer från Piemonte.
Ja.
Och sen har vi en mängd, alltså flera andra blå druvor, Dolcetto var lite populär, Grignolina och sådär. Frisa. Men Dolcetto är ju väldigt gulligt. Det är ju ett gulligt namn, så att jag tror det säljer bara på det.
Folk bara, det här var ett gulligt namn. Vi tar två.
Jag upptäckte ju också för 30 år sedan vita viner som jag tyckte var väldigt kul.
Ja.
Bland annat en som har blivit populär som heter Arneis. Det kan du prova.
Jag känner inte till. Alltså jag känner inte till några vita viner från den här trakten överhuvudtaget. Nej.
Det finns ett känt vin som heter Roero, det heter området, Arneis. Och det, jag tycker det är riktigt bra. En som heter Favorita, de också gör bra, det är en Vermentino.
Det var lite drygt att döpa det till Favorita, om det man, tänk om det inte är ens Favorita.
Ja, precis. Och sen, ja, sen har vi då muskatvinerna, druvorna, som ger de här mousserande eller lätt pärlande söta vinerna.
Typ
som vi, det kan vi Asti. Prata lite mer om sen. Timorasso heter också en grön druva som är lite kul.
Mm.
Men som sagt, det finns många lokala druvor. Ska jag räkna upp alla?
Du kan få nämna några.
Kroatina.
Aha.
Ja, men Grisanera, vad säger du om den?
Det låter som en förolämpning. Nej, men
Pilaverga.
Mikael, nu har du grisar nere.
I glaset.
Ja.
Plassa. Ovarara kan man säga också. Den rara lilla druvan.
Ovarara, ja.
Ja, det betyder nog rara ovanlighet. Vespolina. Mm. Ja, det finns mycket kul. Och rätt vad det är så kliver de fram.
Mm.
Som den här Timorasso som inte var så känd innan.
Så blir en poppis.
Ja, någon gör ett bra vin och så. Oj, 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 har du inte druckit Timorasso?
Det är
inte. Nej, finns inte. Visste du inte det?
Det är jättekänt, Timorasso. Ja, men, och det är väl här, vi kommer väl in på det nu. För det är lite stökigt tycker jag här då. Och jag vet att vi pratade om det här lite under Italien-avsnittet ändå. Men Nebbiolo och Barbera är druvor.
Ja.
Och sen har vi då distrikt som vi ska komma till nu.
Ja, och där, DOC, DOCG pratar vi här om, alltså appellationer.
Ja. Låt oss sammanfatta, hitta på att det heter distrikt alltihopa så jag kan säga det fort. Där Barolo och Barbaresco är
de mest kända.
De mest kända distrikten. Och då tänker man, de börjar på B. De måste vara gjorda på Barbera. Men det är fel. De är gjorda på Nebbiolo.
Ja, men det är jättelurigt.
Ja.
Kan du nu skilja på det? Barolo, Barbaresco, druvan är
Nebbiolo.
Barbera, druvan är
Barbera.
Ja.
Ja.
Men jag kan säga att Barolo är störst.
Ja, det är störst.
Det är ett par tusen hektar.
Jaha, det var ju bara en liten by, sa vi ju.
Ja, men det är jättelite. Det är bara 10% utav vinerna som görs, eller arealen som är planterad med Nebbiolo. För det är mycket andra druvor.
Okej.
Okay. Ja, de producerar en jädra massa vin där ju.
Ja, verkligen. 2000 hektar är ju jättestort.
Ja. Och 2,7 miljoner hektoliter vin. Slå det om du kan.
Nej, det kommer jag inte slå. Jag kommer inte ens försöka, pappa.
Nej.
Ja.
Men så är det. Mm. Med de här två då, Barolo och Barbaresco, så kommer vi att vinerna liksom är döpta efter druvan. Och det gör ju också att det är lite trevligt. Och då har de här Marbera, Dolcetto, Grignolino, Nebbiolo, Arneis och så vidare, Moscat.
Mm.
Och ofta med, då med tillägg utav en ort. Mm. Så det heter Moscato d'Asti, Nebbiolo d'Alba, Dolcetto di Dogliano, Roero Arneis, mm, och så vidare och så vidare. Och det är ganska lätt att ha koll på. Druva, ort, område där det kommer ifrån.
Mm. Ja, men det är sånt här man uppskattar hos Frankrike. Men det är också lätt för att de har, det är så här, en plats, ett vin. Det blir mm, väldigt tydligt och lätt mm, att prata om.
Ja.
Alltså så här, det är lätt att börja lära sig och bry sig och förstå skillnaden och så där. När det är en sån enkel, vad ska man säga, nomenklatur heter det. Ja. Det är väl dyra ordet för det där. Praktiskt, tycker jag.
Ja, och mm, ett vin som har blivit populärt, DOC, DOCG, mm, Lange Nebbiolo.
Ja.
Området Lange kring Alba då.
Mm.
Och du, när de inte har råd att köpa Barolo och Barbaresco,
mm,
så kan man köpa Lange Nebbiolo. Det marknadsförs ungefär med samma pris, lite billigare.
Mm. Men vad tycker du om en Lange Nebbiolo då?
Ja, det beror ju helt på vem som gör det.
Okej, okay. Om det är Fontana Fredda?
Ja, det kan det nog vara bra.
Ja.
De skulle ju inte fuska med någonting, men nej, det finns många som kränger viner från Piemonte som inte håller den kvalitet som man tycker priset borde antyda.
Är det nu du kastar sten på Enzo Bartoli igen?
Nej, vi ska väl inte vara dum.
Nej, okej. Okay. Kolla lite. Det var nämligen, vi pratade väldigt mycket om det. Ett
när det avsnitt gäller att bygga varumärke. Exakt. Ja, men det är Piemonte.
Ja. Bra, förlåt, fortsätt. Du var inne på någonting innan jag avbröt det här.
Nej
här
då, det är nej då.
Mm.
Men så, vi har ju redan sagt att det producerar bara DOC och DOCG-viner.
Det är bra.
Ja.
Det gillar man.
DOCG, faktiskt över 80% av alla vinerna från Piemonte. Det är kanske lite väl mycket, men 80% av dem är DOCG-viner. Bra jobbat.
Alltså det, jag hör ju att, nu har jag sagt det här flera gånger, men det är svårt att ta till sig så här att 80% är DOCG när man liksom inte riktigt är inne på vad det är. Man
alltså
inte,
det är AOC, AOP som
jo, jag förstår det, att det är liksom appellationen, att det ska betyda att det är bra och certifierat och sådär.
Ja.
Men det är väldigt svårt när man inte har smak, eller jag vet inte vad skillnaden nej, är rent smakmässigt. Nej. Eller bra. Nej. Eller kvalitet.
Jag tror att många av er har tjatat till sig de här.
Ja, okay. Ja.
Och det, faktiskt i Italien är de enda som har fått behålla en liten överklass.
Okej, okay, en liten extra
ja,
hylla.
Annars finns det inte i den europeiska vinlagstiftningen någonting ovanför AOC eller AOP.
Nej, men de låter
och det motsvarar ju DOC.
Ja.
Denominazione Origine di Controllata. Men de har lagt det Ecarantita.
Det tyckte de. Nu vi vill ha ett litet till ja, gräddhylla ja, ovanpå era gräddhyllor.
Och då dyker upp nya. Det senaste lite trendiga är ju DOCG.
Mm.
Nizza.
Nizza. Mm-hmm. Och det är en plats då?
Ja, det var en zon under Barbera d'Asti. Alltså i Astriset, och som de har gjort något eget. Italienarna är ganska bra på det där.
Mm. Det är väl det. Och det är det som gör att man gillar det.
Mm.
För att det är så här.
De skäms inte för att ta betalt.
Nej, ja, det vet jag inte om man tycker om. Men det man fattar, de är bra på att säga att här är det jävla vad bra vi är på grejer här.
Ja.
Kom hit, vi är fan ja, bäst. Och då tänker man, ja, då är ni.
Här gör vi de bästa vinerna, vi ja, har de bästa tomaterna, okay, den bästa olivoljan,
ja,
den bästa pastan.
Där borta, de fuskar, men vi, här, vi är bäst. Ja.
Forza Italia.
Forza Italia. Det här är ju lite, går ju ihop alla de här delarna. Men om man ska prata lite vad det här innebär rent vinstilsmässigt.
Mm. En liten sammanfattning.
Ja, kan du göra det, tack.
Mm. Ja, Piemonte är ett rödvinsland framförallt.
Är det ett land nu också?
Ja, landsdel.
Ja, land. Förlåt, jag ska sluta ja,
men
märka
land,
ord.
Land får man väl säga ja, överförd betydelse.
Ja, jag fattar. Bredvid berget Alperna, ja.
Ja, då har vi pratat om Barolo och Barbaresco. Och den lite mjukare. De här, Barolo är ju historiskt sett den kraftigaste, svampigaste, skogigaste,
ja,
mossigaste vinet.
Ja, okay.
Lite småmossigt. Och Barbaresco har då varit lite lättare elegant. Idag ganska, kan vara ganska lika.
Det är det Parker-poängen här som har gjort att de blir likadana. Ja.
Barbera är då historiskt sett mycket, mycket mjukare, lättare vin, fruktigare, bärigare.
Mm, och då ska vi komma ihåg nu att det här är en druva. Först pratade du om områden och nu byter du smidigt över till en druva. För alla som undrar vad som pågår.
Som är, ja, barberare, både druva och ursprung då.
Ja. Mm.
Dolcetto och Grignolino är rödviner i lättare stil. Det är också två druvor där då.
Ja.
Och så har vi förstås muskatvinet, som jag tycker är väldigt trevligt.
Hastig.
Gjort på Moscato.
Mm.
Druvan som är då den äldsta druvan som finns. Finns olika muskatdruvor.
Mm.
De är väldigt aromatiska. Doftar lite musk, apelsin, pomerans och sådär. De gör de ett halvtort vin med bubblor i från Asti. Det heter Asti Spumante eller Moscato d'Asti som de bättre heter.
Mm.
Och de ska man dricka.
Mm.
De tycker jag är fantastiska. Köp en flaska till jul eller nyår eller till sommartårtan.
Mm.
Desserter överhuvudtaget.
Mm. Det är ju, de har ju lite lägre procenthalt än andra.
Exakt.
Och är ju sötare.
Ja.
Det här vet jag eftersom att de är ganska billiga. Mm. Så när man var runt 20 så köpte man de här.
Mm.
Då kunde man köpa ganska billigt bubbel.
Ja,
så för mig liksom är de väldigt tydligt. Alltså jag fattar att det finns bättre varianter än vad vi köpte då. Men för mig är de liksom väldigt tydligt kopplat till att så här billigt bubbel som man köper. För det var liksom lite lägre alkoholhalt och blev lite billigare. Och de var också ganska billiga.
Det var dålig YPK-effekter.
Ja, jag vet inte om det var så
bra. Yrsel är krona.
Tror vi inte hade räknat ut det där riktigt då. För då hade man nog köpt något som var lite mer. Strunt i det.
Nu tar vi ett annat sött vin.
Berätta.
Som är rött. Vi nämnde det. Att de gjorde mycket söta viner förr.
Mm.
Och det här heter Bracchetto, eller druvan heter Bracchetto och området heter Daki. Det, ja, det kan ni googla på.
Bracchetto.
Bracchetto med BR.
Mm-hmm.
Och så har vi de vita vinerna.
Mm.
Igavi och Roero har vi pratat om, Arneis favorita. De gör bra bubbel numera från Alta Langa på Pinot Noir, Pinot Nero.
Mm.
Jag har faktiskt en del naturvin. Orange vin överallt. Men det här är ju ett område som historiskt sett har varit väldigt gammaldags och rustikt. Och det finns mycket vinproducenter. Och då kan man säga det är som planterat för att göra naturviner. För många har jobbat väldigt gammaldags.
Ja.
Har förmodligen gamla vinkällare kvar där man kan jobba utan att göra något med vinet. Det vill säga, bara låta det jäsa som det är.
Mm.
Och köra med gästen som finns i vinkällan och på druvan och så.
Mm.
Ja, det är faktiskt någonting som är väldigt intressant.
Men det jag tycker det är intressant här någonstans att man kopplar ju inte, för mig i alla fall, kanske folk inte håller med, Piemonte som ett naturvinsregion så att säga.
Nej. Men du har ju faktiskt en region som ligger som en pandang på andra sidan i norra Italien.
Mm.
Trioli, Venezia.
Mm.
Och de var pionjärer i Europa nästan för orange viner och många naturviner.
Mm.
Och druvan Friulano.
Friulano.
Men,
jo, men just det, det känner man ju till. Alltså det har man sett på olika sådana, särskilt sådana bubbelgrejer. Finns det
och det är lite grann samma effekt. Att vinregion i bergen, gammaldags, har inte utvecklats så mycket.
Uh-huh.
Och några tänker att det här är spännande. Jag fortsätter att göra vin som min pappa och farfars far gjorde.
Just det.
Och sen så plötsligt hamnar det i trend.
Mm.
Eller de förstår att det är något speciellt.
Ja, man lyckas göra något annorlunda. Det är ju lätt. Eller lätt, inte lätt att göra något annorlunda. Men då sticker man ut i alla fall. Ja. Det är bra. Ja, är det något mer där man ska...
Nej, vi nämnde den här druvan Timorasso kan man ju hålla reda på.
Ja.
Det är lite trendigt.
Timorasso, just det.
En Riesling, Chardonnay ungefär.
Mm.
Men när jag säger vermut, vad tänker du då på?
Jag tänker på vermut då.
För vilka då?
Martini kanske?
Ja.
Ja.
Och Cinzano.
Just det.
Ja. Och vad har de hemma?
Är det här?
Turin.
Är det? Ja, såklart.
Ja.
Eller såklart. Det är eftersom vi pratar om det.
Ja.
Ja.
Och alltså från Piemonte kommer dessa supervärldssuccéer.
Mm.
Vermut, Martini Rossi, Cinzano, vad är det mera? Carpani, det finns många som gör lite dyrare och bättre än Martini Rosso och Cinzano.
Mm.
Men det är lite kul.
Det är ju roligt, det är ju jätte, måste ju sälja miljontals liter vermut. Det behövs ju varenda bar i hela världen.
Ja, alltså de här är ju hur stora som helst. Cinzano ingår ju Campari-gruppen, Bacardi, alltså världsdominerande vin och eller starkvin får man ju säga att det är och spritproducenter.
Ja, nu nämnde du producenter här och ska vi liksom prata lite mer om producenterna. Det är ju lättare om man är i en sån TV4-soffa att liksom hålla fram ett vin framför kameran. Mm. Men nu gör vi inte det. Nu ska vi, du ska säga några kanske. Eller vilka ska man ha koll på?
Vi sådär? Ska torrdricka.
Vi ska torrdricka, ja.
Nej, men låt mig nämna några klassiska favoriter. Ja. Sådana som jag stötte på när jag började gilla Piemonteviner.
Ja.
Fontana Fredda har vi märkt, men det var inte de framförallt, utan framförallt Pio Cesare, Elio Altare, kommer, det är tuffa namn. Aldo Conterno.
Ja, verkligen.
Finns det till Conterno. Bruno Giacosa, du hör.
Ja, det här låter ju som liksom,
Prunotto.
Gudfaden, liksom hela släkten vid bordet där. Ja. Ja.
Vietti kommer jag ihåg. Roberto Verzio.
Mm.
Det är lite så här fransk-italienska namn.
Mm.
Idag händer att jag köper Borgogno. La Spinetta.
Just det, Borgogno känner man till.
Ja, de har ju blivit stora. Men det är moderna Barolo.
Mm.
Borgognviner. Paolo Scavino.
Paolo Scavino, det är alltså en producent här också. Ja. Mm.
Men man kan ju tänka på de här gamla kooperativen också. Produttore di Barolo och Produttore di Baresco.
Ja.
Finns.
De heter Produttore di Barolo eller Barbaresco. Okay.
Ja. Men alltså, det finns hur mycket som helst.
Ja.
Det finns hundratals Piemonte Barolo-viner, Barbaresco i Systembolaget.
Ja, det finns ju liksom fler typ Barolo sen det finns viner från Österrike typ.
Ja, ja. Det tror jag faktiskt. Ja. Ja. Och jag tittade lite grann, det finns ju några svenska vinskribenter som är vurmar väldigt mycket för det här, flera utav dem faktiskt. Ja. Och så tittar jag, vilka är det de tycker är bäst? Just nu. Mm. Ja, det gör de några. Men det är sällan de här klassiska som jag pratar om då.
Nej, okay.
Utan de lyckas ständigt hitta några nya små producenter som gör något litet häftigt, trendigt. Och det kommer säkert, men ofta är det ju små upplagor med relativt dyra. Men som sagt, det finns 50 000 producenter.
Det är precis det jag menar. Det sinar aldrig i den här
skålen.
Nej,
alltså det är det som gör det här området, landet vid bergets fot.
Ja.
Kan vi kalla det? Så spännande att det slutar aldrig.
Nej, men också att de gör väl ganska hög kvalitet, eller?
Det förekommer.
Ja, det förekommer kvalitet, absolut.
Nej, men det blir ju allt bättre, men alla gör ju, alla 50 000 gör ju inte hög kvalitet.
Såklart inte, nej. Bra, då får ni ta det med en nypa salt. Folk gör olika kvalitet. Ja, jag fattar. Så vad skulle du säga då? Är Piemonte med dess druvor och regioner, är de värda den hypen de har fått?
Ja, det tycker jag.
Aha.
Men den kommer nog inte gå över lika snabbt.
Nej, det tror jag
som
inte.
Som Amarone och så vidare, för att det finns så mycket mer. Men det här är ju en vinregion med djupa rötter i den italienska myllan.
Mm.
Som kommer att utvecklas på ett annat sätt.
Ja, jag fattar.
Det är inte bara en vinstil, utan det händer ju så mycket mer som vi har nämnt. När de kommer med bubbelviner av hög kvalitet.
Ja.
Vita viner av hög kvalitet.
Ja, just det.
Och även andra rödviner.
Mm.
Det är kanske lite lättare i stil, lite mera Pinot Noir Gamay-stil som de har redan. Barberat skulle vi kunna liknas lite grann vid det.
Mm, just det, faktiskt.
Ja. Så att de har ju mycket att ösa ur.
Ja.
Och de har ju en hel del hektar att plocka av också. 45 000 för att vara exakt.
Ja, då finns det vin till alla Sveriges systembolag.
Det räcker.
Men jag tycker det är kul. Jag håller med dig om att så här, jag försöker ju alltid om man är och köper på något sådant monopol. Liksom gå utanför ens comfort zone. Försöka lära sig lite. Vad händer här borta över den här hyllan? Men det är ju lätt. Absolut lättast och roligast att gå till den italienska hyllan, för man fattar lite mer vad som pågår där och det finns mycket att välja på.
Ja.
Och det är kul.
Men jag tycker du i så fall också ska titta på näthandlare.
Ja, okay.
För det är flera utav dem som har väldigt mycket lite kuligare viner från Piemonte.
Mm.
Inte minst då Barolo.
Mm.
Jag vet en som heter, vad heter de? Panache.
Mm.
Men det finns flera utav dem som jobbar och kanske har en del av naturvinare också. Man vill ha lite prova på av annat.
Mm. Ja, men jag tänker mer att så här, det är så man ofta, ens ingång till de här italienska hyllorna är att man står där och så har man liksom 3 meter åt varje håll. Med
står där och famlar i Barolo-träsket.
Exakt. Alltså, hälften heter Enzo Bertoli. Nu kasta ut mig bara saker att säga här. Vill du få,
över berget Alperna.
Över berget Alperna så står jag och kastar saker. Är det något mer du vill säga om det här med Piemonte? Innan jag börjar kasta ut anklagelser.
Det är väldigt populärt att åka dit.
Aha.
Och det tycker jag man ska göra. För det är väldigt roligt. Jag har ju kört runt det. Till och med senaste gången körde jag alldeles själv. Mm. Och bara förundras över allting.
Mm.
Och sen tycker jag att man absolut måste åka till Turin.
Ja.
Där jag har varit inbjuden en gång. Det var någon mattävling. Och fick gå runt i gamla stan. Och barer och restauranger. Och så den här gamla barockstaden med väldigt vackra hus. Inte bara barockhus, men slott. Stora burgna adelsbyggnader och så vidare.
Man kan ju se framför en sån här renässansstad.
Ja. Väldigt stiligt. Ja. Väldigt trevligt.
Mm.
Och detta är liksom norra Italien som gränsar mera liksom mot övriga Europa. Det är liksom inte ciao ciao.
Nej.
Utan det är lite mera
ciao ciao. Eller hur
menar du? Bonsoir.
Ja, okej. Okay. Bon ciao. Kombination. Ja, men okej. Okay. Så åk dit är ditt tips.
Ja.
Åk dit och köp vinerna.
Jag tycker jag. Prova
jättebra.
Dem.
Jättebra. Nu har vi pratat i år och dagar känns det som om Piemonte. Men det vet vi att att ni gillar att höra om, och det är också kul att prata om, för det här är ju, kommer ju upp vid middagsbord ofta.
Ja, och då vill vi gärna höra kommentarer.
Ja, det vill vi. Så vi kanske stänger vår italienska skola idag då, Michele, eller hur man skulle uttala det. Jag heter ju Carlo Giovanni.
Ja, Carlos Giovanni.
Nej, Carlos, då blir man ju, då blir man ju spanskt.
Jaha.
Det måste vara just Carlo det. För att det är en skaliens. Ja. Du ser ju, det är 2 italienska proffs ni har att göra med här. Oavsett, vi säger tack för den här gången.
Ja, ciao.
Ciao, säger vi. Och så hörs vi igen om 2 veckor. Hej då.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.